I programserien från Stoltrådspop till Stökig Rock träffar ni idag Johannes Lindvall, som också kallas för Johnis. Vi gör intervjun efter en ganska våt natt här i Smesby. Du är skicken då?
Ja, alltså en gammal sjöman som man måste väl tåla lite.
Gammal är ju sådär att ta i mitt sällskap.
Okej.
Okay. Du började dock spela som väldigt ung.
Ja, vi var väl en 11-12 år eller någonting när vi började med vårt första band Basic och det där. Han spelade på ett lågstadiedisco åtminstone där vår basist som Magic Alex som hade gjort ljusorlar och allt möjligt, så det så häftigt ut och blinka och i alla färger och allt möjligt när vi spelade. Så. Jo, vi har nog börjat tidigt på i alla fall.
Men före det så hade du säkert på egen hand utforska popmusik.
Ja, alltså Beatles var någonting som jag gillade ända sedan min far presenterade dem för mig. Som att, har du inte hört Beatles, så säger jag, vad är det för någonting? Och då insåg jag att, wow, det är cool musik det här. Det är ju klart, det är musik, det är musik, så allihopa gillar väl musik, antar jag.
Var det någon som lärde dig spela gitarr eller lärde du dig själv?
Jag blev nog så illa tvungen att lära mig själv, för att det var genom kompisgänget som jag hamnade in i det här första bandet mitt då, Basic just då. Och så sa jag att jag skulle gärna vilja vara med och spela, men jag kan ju inte spela för att jag har inte lärt mig. Men så sa jag att ja, men du lär ju dig. Så, vad fan? Och så höll vi på en stund och så lärde man ju sig.
Magic Alex, det vill säga Martin Kantola, var med i gänget, spelade troligtvis bas, men vem annan var med?
Ja, Martin Kantola spelade bas och det var han som uppmuntrade också just att det där, nu lär du dig nu, det gjorde jag. Han byggde för övrigt min första fuzzpedal, en manik som jag hade i bakfickan och så var det kopplad på något vis genom allting där, så att jag hade en fuzzpedal. Och så var det Leif Gulls, pastor, han var i välgörenhetsmänniska som bor i Replot, och sen Kenneth Åberg på trummor. Och han är fysiklärare, tror jag.
Ah, där ser man. Var öva Basic?
Vi öva i Smesby, för vi hade en gitarrist där också som inte var så duktig att spela. Han var äldre än oss, men han spelade hellre än bra. Men han hade en träningkämpe. Och det var här i Smesby också faktiskt, så det där. Där tränade vi från början, men sen så senare så flyttade vi in i metodistkyrkan.
Du gick lågstadieskolan på Berggatan i det som förr under min tid kallades för Metvikens folkskola.
Folkskola, ja. Jo, Metvikens lågstadieskola hette det på min tid, ja. Ja, det var stolt över. Det var en liten skola och inte för många unga där som sprang omkring, men det var lagom.
Men sen blev det en större skola då du gick över till högstadiet, Borgaregatans skola.
Ja, det var också helt okej skolan.
Jag har ett fantastiskt fotosparat från skolan där Kalle Lindros kagulin är på ena sidan, jag är på andra sidan, jag var auskultera och så var det en massa elever i mitten och bland annat du, Lintott.
Åh, fan, det var oväntat, det vill jag se gärna. Alltså Kagulin, han var den bästa läraren överhuvudtaget i den skolan. Jag är verkligen imponerad av att han var verkligen en bra person och lärare.
Men det är inte skolminne vi ska diskutera utan musik. Basic döpte om sig till Message, ja. I högstadiet, varför?
Vi kände att vi har vuxit ur det, det kändes som så löjligt det namnet. Och sen plötsligt var vi som ett kristet band. Det var Levi som hade gjort mest låtar först och sen började Martin göra låta. Och de hade lite kristet budskap de här låtarna och no, vi hängde alla i metodistkyrkan, så det blev Message sedan. Metodistkyrkan trivdes vi alla i därför för att de var väldigt öppna och inte fördömande. Alltså de fördömde inte oss för att vi skulle liksom vara galna ungdomar eller någonting. Eller. Man fick vara som man var där. Så därför trevdes vi där också.
Gjorde Message några keikor?
Ja, alltså nu spelar vi ju lite omkring nu, men det är så pass länge sen redan så att inte kommer man riktigt ihåg var. Men vi var i Kristinestad bland annat, där vi fick till och med skriva autografer, minns jag, för att det var ju ganska roligt. Så det hade vi aldrig varit med om förr. vi växte åt olika håll och vissa kanske stannade kvar och vissa får vidare. Jag gick vidare åtminstone. Sen började jag mitt eget band som hette Atera, ett Velvet Mask. Där det fanns en massa alla möjliga typer som vi tog med där för att jag var inspirerad av Frank Zappa. Velvet Mask, så det var ju vår maskerade sångare, det som är lite som Bob Hund i dagens värld. Så det har en sån där maskande sångaren. Så det var Johan Finnede och jag var ju som bandledare i mitt första band, så jag tyckte att grejen är den här. Att vi försöker göra som Frank Zappa, att vi spelar bra musik, så bra som vi kan. Och så har vi en sångare som är tondöv. Det är liksom, det är ju skithäftigt liksom. Det är just det här lite som Asko bland annat i Kakskutkakspistepirko uttrycker det. Att liksom det poängen är den att man ska göra en fin sång eller någonting där allt är som perfekt. Men så förstör man den på något vis. Så det är liksom det som är rock. Och det är lite samma tanke som vi hörde då också. Det är så det ska vara. Särre. Det är bara det att man är inte lika fanatisk som man var när man var yngre, när man hade hittat det från början förstås. Det kommer ju att gå allt möjligt. Så det finns massor med olika bra musik och sen ös förstås är bra också.
När jag träffade dig i gymnasieåldern så var det här ordet ös jätteviktigt. Allt skulle vara mera ös.
Ja, precis. Som du säkert minns så hade du själv ordnat någonting som hette Rockräddarbarn. Och då tänkte vi att vi måste väl också få vara med och spela. Men vi hade ju inte anmält oss eller någonting. Och så tänkte vi att vi får dit och ser om vi får spela. Och så när vi kom dit så sa vi att vad gör ni här nu igen? Vi tänkte ös. Först så var det att nej, att inte har vi rum för er här. Men att okej, vi gav inte oss. Så till slut fick vi 5 minuter. Och så får vi dit och öst och vred allting på fullt och sen så började det tjuta i förstärkarna och någon i publiken började ropa sojta jag ambulans. Och så öst vi. Och det var samma låta varje gång. Det var 2 eller 3 gånger vi gjorde det här och det var ju liksom samma låta alla gånger.
Ni var envisa?
Ja, vi var ju envisa såklart. Om man vill synas måste man vara envis.
Och det här bandet hette Brian's Pipe.
Jep, Brian's Pipe and the Winds of Aggression.
Förkortat till Brian's Pipe.
Ja, det är ju enklare att säga, ja.
Och då hade du med dig nya konstnärer. Vissa hade också artistnamn.
Ja, Singel Strömsnig och Gran Pipe och Jocke Häggpipe och Jens Pipe och jag då. Så liksom det blev lite mera hårdare tongångar så vi började spela snabbare och det skulle vara snabbt och hurtigt. Med Brian's Pipe så fick vi en ny sån ideologi också. Låtarna skulle handla om att vi tycker inte om skithundar. Hundar är ju äckliga och luktar illa och kommer och slickar en i skräv och allt möjligt. Så vad fan, vem vill ha hundar? Varför har man hund? Så vi började skriva en massa sånger om hundar och sån där skit.
Och det där hundarna gav också namn åt er skivbolag?
Ja, precis. Exakt det. Så vi skapade vårt inofficiella skivbolag, då Skithund Records. I gymnasiet höll vi på också och gjorde en serietidning för att lektionerna var så tråkiga. Så vi hade ett rutigt häfte som vi skickade runt mellan folk i klassen. Och så ritade man en massa skithundar som sprang omkring och jagade varandra och sköt varandra. Och var allmänt våldsamma och galna. Det var enkelt att rita en skithund, det är som en foxterrier bara, och där var det.
Vi ska väl berätta att bakom de här artistnamnen så döljde sig Jens Karpe, Jocke Häggblom och Thomas Granberg. Jag kommer ihåg att ni tränade i Gamla Vasa.
Ja, för att det var på något konstigt vis så hade vi hittat den Gamla Vasa UF-lokalen som var helt nästan övergiven. Det hände ingenting och ingen använde den till någonting. Vi fick tillstånd att bygga en studio där. Och då byggde vi vår första skogstudios där tillsammans. Och där fanns alla möjliga med. Och bland annat som jag berättade just om det där att här har ett Velvet Mask som jag hade i gymnasiet. Det gamla gänget med och så hade vi nya människor med som Janne Hyöty. Och alla möjliga sådana här. Men Janne Hyöty hade ju sitt band där Gumboots då som var med Hansens bröderna och de här. De gick ju vidare sen med att skapa dubop och de har ju gått på Lappfjärds folkhögskola och lärt sig att spela på riktigt.
Det var ju en ganska sådär osannolik kombination. Brian Spipe och Gumboots i samma kämpa och samma studio.
Ja, man kan ju tycka så, men Martin Kantola var också med och byggde upp det. Så att vi var nog allihopa tillsammans helt olika färger på alla som var med där faktiskt. Så vi var väl 15 stycken kanske som var med inblandade.
Mitt kanske starkaste minne av Brian Spipe är förutom de här spelningarna det att ni var med på något evenemang där Erkki Mendelin frid över hans minne och konferensiär och så testade han en mick och ni spelade in det och helt kallt använde ni det på någon skiva.
Hur visste du om det där? För det är faktiskt Martin som har gjort det.
Aj, aj, Martin.
Martin sa åt Erkki Mendelin att kan du testa mikrofonen här lite? Så sa han att kan du säga till exempel ja, jul eller något sånt? För att då hade vi ju hittat på någon sån här värdelös låt som hette ja, jul. Ja, jul, för vi skulle ha en julfest där i Gamla Vasa. Men så hade fastnat i minne på allihopa på något vis ändå den där låten. Och så tyckte Martin att vi kunde ju ha Erkki Mendelin att sjunga jo, jul och vi ska spela in den. Så testade han mikrofonen med jo, jul. Så gjorde han en lite så här trevlig version av jo, jul på det viset.
De som lyssnar på det här förstår redan att Brian Spipe var experimentellt i ordets verkliga bemärkelse.
Eller helt crazy.
Crazy och experimentellt går ju bra ihop.
Men det går ju bra ihop. För det är från craziness man får nya idéer. Det är ju därifrån som det är ju kreativitet och craziness. Man måste ju vara lite crazy. Inte hittar man annars på något bra.
Och en crazy man till fick ni ju med på något sätt i bandet. Kanske inte som en ordinarie medlem, men åtminstone som en som snurrar med mycket. Rasmus Mellberg.
Jo, faktiskt, ja. Han är ju också med på någon skiva där. Men alltså, han var ju med i mina andra, de här så kallat seriösare banden, just som Atera och Per Tre Skallar och vad vi hette efter det också, allt möjligt, Bohemian Drunkness. Och där var ju Rasmus Mellberg också med, för han är ju en väldigt duktig musiker och allt möjligt, men han är också crazy och därför passar vi bra ihop. Men han är också faktiskt med på en Brian Spipe-inspelning.
Jag träffade Rasmus Mellberg första gången då han var till Lärkan tillsammans med Pontus Back och samma tonflaska. De hade ett band som hette Rasmus Mellberg Band som spelade bara Victor Hurmio covers. Och plötsligt var bilden på Rasmus Mellberg Band med på en Brian Pipes skiva.
Jo, absolut. För vi hade ingen vettig bild på oss själva så att det där vi tänkte att där har vi en bild på Rasmus Mellberg Band så vi kan sätta dit den istället.
Och gemensamma nämnaren var Jocke.
Jocke Häggblom då trummis både i Rasmus Mellberg Band och i Brian Spipe. Och sen så Rasmus förstås då så han har ju spelat med också i andra kombinationer.
Och på tal om Pipe så hade ni också en bild på någon skiva av KVH Pipe utan att fråga lov givetvis.
Ja, alltså jag jobbar på KVH Pipe så det var ju enkelt att få tag i rörstumpar och sånt. Så att jag tog ett stort rör hem och så tog vi bild på det bara.
Efter gymnasiet så gjorde du en roadtrip ut i Europa. Spelade du någon under den tiden?
Det var en sån här interrail som jag insåg att man kan faktiskt få på interrail ganska billigt. Och jag hade samlat ihop lite pengar och jag sa ingenting åt morsan för dagen då det hände. Och jag sa, kan du köra mig till tåget? Så, va? Vart ska du? Nej, jag tänkte jag ska få på interrail. Va? Och du har inte berättat någonting? Så sa jag, nej men skulle jag berätta någonting så skulle jag ha försökt stoppa mig och allt möjligt. Att jag är för ung och allt möjligt och inte klarar av det och ta hand om mig. Men så jag drog iväg i alla fall då. Och så skulle jag köpa en flamenco-gitarr i Sevilla i Spanien. Men jag blev rånad så det blev aldrig någonting av med det. Men jag skrev några barnvisor i Spanien minns jag. En sång som jag faktiskt gillar fortfarande för att den blev bra. Jag behöver inte visa visan. Det är en visa som man borde spela in säkert i något skede.
Du är ju ung, du hinner.
Ja, just precis. Ja, vi är unga tills vi är döda. Så.
Sen blev det armén och efter det blev det småningom sjön. Du har varit sjöman länge. Vad var det som drog med sjön?
Ja, alltså, jag visste inte om att man kan bli sjöman ens. Jag hade aldrig fallit med ens in att man kan bli det. Och så plötsligt var det bara en kompis som det där jobbade på sjöbevakningen som berättade en massa historier och röva historier från sjölivet och allting. Och tyckte att, ja men, ni kan ju dra till sjömansskolan där på Åland, att den är gratis. Och så får vi dit, jag och Granberg. Och det där, på den vägen blev det sedan. Och så vad heter det, jag är kvar på sjön, men att Granberg jobbar nog också på sjön i några år. Men att sen så gick han i land. Men att så kan det bli ibland, i misstag.
Och under de lediga dagarna, lediga veckorna, så fortsatte musicerande med Brian's Pipe.
Ja, bland annat Brian's Pipe, och som jag sa, så det var ju just Atera, Bohemian Drunkness och det där som i slutskedet nästan bytte namn i alla fall till Far Out Groupies in the Night, men sen tog det slut där också för att Rasmus Mellberg som började skriva mer och mer musik, han blev mer och mer som bandleader, men så han fick lite så här Jim Morrison-syndrom och liksom det funkar inte om någon ska liksom tro att den är bättre än de andra, så det föll ihop tyvärr just när vi höll på att bli bra. Men sånt är livet, så det går ju så där ibland, men att man har ändå goda minnen från att vi har gjort jäkligt bra musik tillsammans. Han gjorde väldigt bra musik och det var liksom själva riffen han hade där. Men han hade ingen liksom text eller liksom melodi eller någonting. Och så tänkte jag, nej, men jag ska fundera på det där lite. Och så plötsligt så var det sådär som det brukar gå ibland. Och så plötsligt hade jag bara texten där. I det undermedvetna så bearbetar man ju låtar och sånt. Och så plötsligt ibland så lyckas det att man plötsligt bara, så sitter allting där. Och så hittar jag den där. Jag höll just på då att spela faktiskt första gången en konsertserie med min syster, med min kära syster som är faktiskt yrkesmusiker också, inte som jag som är bara amatör. Och vi gjorde så här Johnny Mitchell-program, bland annat på Dubop och på O'Malley's. Och där på O'Malley's då hade jag plötsligt fått ihop den här Factory Blues-låten. Och så kom Rasmus dit och tittade när vi spelade och så hette det, så tänkte jag att ja, men jag kan spela den där som en sån där uppvärmningslåt eller någonting. Och då kände jag bara att det funkar faktiskt. Det var helt bra. Tycker jag i alla fall.
Förutom Rasmus och dig så spelade Osku Vase trummor som senare byttes ut till Joakim Runte och Jens Karp på bas i Bohemian Drunkness. Om du jämför Bohemian Drunkness med Brian's Pipe, så vad var största skillnaden?
Vi försökte vara seriösa, tror jag, med Bohemian Drunkness, och det är kanske därför som de flesta band går åt helvete till slut, för att om man försöker vara seriös och ta sig själv på allvar så brukar det inte lyckas så bra. Men vi hade inga liksom måsten eller tvång med Brian's Pipe. Vi har aldrig haft liksom någon målsättning med det, utan det har alltid varit bara för att det är roligt. Inte behöver man ju vara riktigt som Ramones heller och säga att det är bättre att inte öva alls. Men det ska komma naturligt. Om det kommer naturligt så då håller det kanske ihop också.
Men det här lite vrickade har varit med hela tiden.
Alltså jag tror att det måste finnas någon lite vrickat i det. Men vad är det för roligt annars? Does humor belong in music, som Frank Zappa sa? The answer is obviously yes.
Och mera experiment blev det då du träffade Stanny Steinbock.
Oh ja, min son, ja. Där hade man ju en själsfrände just, fast han var ju som en storebror på det viset. Att kommit längre dessutom med, alltså, ett geni på orkestrering och allting. Jag kan inte förstå att han har fattat precis vilka instrument som passar ihop för att få ihop en låt att den verkligen låter mäktig på en inspelning. Det.
Hans band Kra spelade på en SO Europe-festival som jag arrangerade, och jag kommer ihåg att han hade instrument som han hade byggt själv.
Jo, det hade han. Jag spelade bland annat på en gitarr som satt ihop med ett sådant gummiband som man har på pakethållaren på cykeln. Så man fick alltid vara försiktig så att den inte ramlade isär, den där gitarren.
Vi ska snart lyssna på Kra som gjorde instrumental musik, och det har du också gjort mycket av.
Jag har alltid varit intresserad av musik utan regler, att det ska måste finnas text eller någonting. Och instrumentalmusik är lika viktigt, tycker jag också, som sånger med text. Allting är lika betydelsefullt, och krava just mästare på det, de gjorde musik utan text. Och just den här konstiga tankar som är en av mina favoritlåtar från Kras. Man förstår texten utan att det finns text. Jag flyttade till Vasa plötsligt här. När det nu var sen? Var det 90-talet måste jag vara väl? Och börja jobba på Finska teatern väl? Och så fick jag genom Martin Kantola också höra om att han sökte också någon att spela med. Och han startade ett band som hette Kannel Karkuteille. Kantele på rymmarstrått på svenska då. Och både hans gamla låtar och nya låtar spelar vi när vi spelar live. Men han hade börjat satsa på att han spelade på en femsträngad kantele själv, medan vi andra fick köta resten då. Men allting var helt perfekt organiserat, och man fick inte improvisera om någonting, för alla galenskaper i den här musiken som var intressanta galenskaper, men det, liksom, det skulle vara exakt så som han har skrivit det.
Hur passade dig?
Jo, alltså jag tyckte ju att, vad fan, att det här är ju diktatoriskt, att det ska inte man få improvisera. Men jag tror att senare när man blir äldre så inser man, det är som Hitchcock, inte skulle han heller ha tillåtit några improvisationer. Det är nog bara som det är, men att det ska vara exakt så som han har skrivit det. Jag spelade ett E9-akkord, där det skulle vara ett E7 eller vad det var. Så när vi hade spelat den här sången färdigt, så när vi övade alltså i träningslokalen, så sa han: Jonas, jag kan nog ha det ersatt om inte du spelar så som jag har skrivit att det ska spelas. Titta, vad jag gjort? Att liksom ska ställa upp mig mot väggen och skjut mig. Vad gjorde jag för fel nu då? Det var ett E-akkord som jag spelade som en E9, för jag tyckte att det skulle vara kanske snyggt att prova med det. Det dög inte alls. Det så skulle det inte vara.
En del är mera noga än andra. Sen ska vi prata om en intressant trio. Jag blev nämligen jättepositivt överraskad. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Det är så att du spelar en akustisk gitarr. Min före detta klasskompis Janne Stolpe spelar också en akustisk gitarr. Och jag tror att Kilju Lindblom spelar bas. Och ni spelar musik av Crosby, Stills and Nash.
Det var Crosby, Stills, Nash & Young, som vi tyckte alla att var urhärlig musik. Som ingen kommer ihåg eller har hört nästan i dagens värld. För allihopa ska ha bara hitlåtar och poplåtar och allt med trams. Och vi kommer ihåg den här gamla fina musiken med tristämmig sång och allting. Så det var så vi hittade varandra med den tristämmiga sången. För att vi passar bra ihop med våra röster.
Berätta lite hur du kom i kontakt med Janne, som var ändå betydligt äldre än dig.
Nåja, lite äldre var han i alla fall. Men det var, han jobbade i Martins studio och vi var med Bohemian Drunkness där på, i vårt slutkedje, och skulle spela in åtminstone en demo, men som man nu förstås hoppades att det skulle kunna bli en skiva kanske någon gång, men vi var inte riktigt där ännu. Men i alla fall så Rasmus och jag, så vi brukar alltid sjunga liksom tvåstämmigt om det passar in. Men så tänkte vi att tristämmor skulle vara ännu häftigare, såklart, om det behövs stämmor. Och så frågade vi Janne att kan han sjunga tredje stämman? Självklart, ja. Och så insåg vi att det passar ju skitbra, våra röster ihop. Så det började med att det var Janne, jag och Rasmus som började med det där Uncle Jones band. Med Rasmus så spelade vi till och med i tvn på Villa Vasa, hette det, som vi spelade in. Rasmus hade sina lite egensinniga idéer och lite Elvis-komplex och sånt här. Så då han försvann, så då kom Kilju istället in. Och det där, med Kilju så då har vi nog spelat live också. Bland annat på Blues at the Farm i Närpes. Det får man säkert inte se i radio, men där satt vi och rökte brass backstage för det. Det var ganska roligt. Man ska vara lite busig om man spelar rockmusik.
Framförallt i Närpes.
Ja, framförallt i Närpes. För att det hette ju att den där hampan som de odlade inte ska vara potent. Men att det där, nu var den ganska potent i alla fall, visade sig.
På tal om det så tror ju många som gör musik att den där musiken föds med hjälp av droger. Hur har det varit med dig?
Jag säger som Ringo sa om Frank Zappa, Ringo Starr, att han tror att Frank Zappa var faktiskt det normalaste av allihop. Att han använde inga droger eller någonting. Och ändå gjorde han den crazyaste musiken, så jag tror inte alls att det hör ihop. Det är klart, alltid måste man väl prova någon gång, speciellt som sjöman, men droger är nog ingenting som jag tror att hjälper att skapa någonting, utan det kommer från en egen öppenhet i universum eller någonting sånt, men det har inte någonting med droger, jag tror.
Berätta lite hur ni valde låtar. Den där låtskatten är ju enorm.
Det började som sagt med att jag liksom tog ner de där mina favorit Crosby, Stills, Nash & Young-låtar. Men sen tänkte vi att man kan ju spela annat också. Och Janne tyckte bland annat just om mycket sådana 70-tals som inte jag hade inte ens hört för många av de här sångerna som han ville att vi skulle spela. Så då tog jag ner dem och försökte arrangera tre sångstämmor på när det passade och så vidare. Och lite The Birds som vad vi nu hade och The Band. Och något sånt här, Little Feet tror jag till och med, eller vad är det vi hade med det. Men låta som kändes bra.
Ja, det var just tror jag Willin jag hörde.
Ja, Willin. Janne hade så fantastisk soul-känsla när han sjöng dem där. Han levde verkligen sig in. Det var så roligt att bara sitta och liksom kompa försiktigt. Man såg riktigt liksom, han verkligen levde sången när han sjöng den.
Gäst i vårt program idag är Jonas Lindvall som har länge kallats för Johnis. Kärt barn har många namn. Du har dokumenterat mycket musik i kassettform.
Ja, alltså det var ju så det var förr i världen. Till och med gjort det där omslaget själv, inte det något vackert, men det var billigast att göra själv, försöka göra själv.
Du gör fortfarande musik och spelar in aktivt.
Ja, alltså vi håller ju på nu då med militanta veganer här och försöka få färdig en skiva som vi har jobbat på ganska länge också, men ja, time is just a number.
Vem är med i militanta veganer?
Basen är samma som vi hade i Moomin Tribe, eller det är jag och Mikkel Sahlström. Och så har vi Skugge då från RP som spelar bas och så har vi Salin på trummor.
Men jag känner ju hela gänget, ingen av er är vegan.
Nej, exakt. Så det där, en gång så när vi, efter att vi hade övat så blev alla jättehungriga så får vi att käka pizza och så sa vi att vi ska ha pizza med kött på för att vi är militanta veganer.
Kommer det också ut i kassettform?
Nej, det kommer nog knappast ut i kassettform någonting då mer. Få har väl ens kassettspelare, men i vinylform har vi ju nog tänkt ge ut den. Det är tanken nog.
Hur ofta övar militanta veganer?
Ja, alltså nu när man är i den här, vad ska vi säga, 50 plus åldern så allihop har sina familjer och sånt här, så det är ju inte så där regelbundet utan vi tar det lite så som vi hinner. Och sen är jag på sjön dessutom 5 veckor i gången så. Men vi har nog försökt öva typ emellan alltid, kanske en gång i veckan ungefär om vi lyckas med det. Men om vi inte lyckas så är inte det nog hela världen. Inte ska vi ändå liksom försöka bli världsberömda eller kämpa för att det är ett mål, utan det är terapi också allting, men att vi ska spela in några sångstämmor ännu på en låt, men annars så är vi nästan klara med alla inspelningar tror jag. Ja, det är sen mastering och sånt som är kvar på de här.
Ska vi tolka det här som att inställningen till musicerande har ändrat genom åren, du är mera laid back nu?
Nej, egentligen inte. Alltså inte tror jag att man ändrar sig på det viset. Utan det är mera det där att när man var ung så då trodde man ju på ännu på något vis att vi ska bli ännu rockstjärnor eller någonting. Men det är det som har ändrat i så fall. Att nu fattar man ju man är 50 plus och inser att inte blir vi rockstjärnor. Inte. Det är både en bra terapiform och dessutom så känns det som att vi har någonting att säga kanske till och med. Och nu har vi ganska bra musik så jag tycker det skulle kanske vara värt att höras också. Men det är ganska svårt att fixa spelningar nu för tiden. Inte var det lätt förr heller. Men då kämpar vi tillsammans, jag och JJ Nyberg bland annat. Vi håller alltid på att peppa varandra. Ja men ring dit, ring dit. Och så ringde vi runt alltid och frågade. när vi var unga då och försökte fixa Olivers in, och så gick man och pratade med Christer Ekman och så, ja alltså, om ni spelar någon Creedence och något sånt här, det ska vara 3,5 minuters låtar och sånt där, så att folk köper mera öl. Okej, så först så försökte man, nej men vi spelar egen musik, nej men då behöver ni inte komma hit. Då insåg vi att ja, men det är så här det funkar, okej. Så vi säger åt dem att vi spelar Blues Brothers och Creedence, bara vi får spel. Okej, då ni får väl komma hit då och spela en gång. Ja, det skete vi ju såklart. Sen spelade vi ju egen musik, men vi hade ju vår fanbase där runt oss. Så först blev jag ju förbannad förstås för att vi ljög. Vi spelade ju egen musik i alla fall. Och han var ju förstås nöjd att vi hade hela vår fanbase som kom dit bara för att se på oss. Nu för tiden ska man ha en massa, vad är det, skattekort och grejer och allt möjligt ska vara på tipppapper och sånt här. Så på det viset var det mycket lättare för.
Och sen kommer den kanske viktigaste frågan så här till slut. Är det fortfarande mycket ös?
Det är klart det är ös. Det blir bara värre det. Alltså, ibland när vi träffas med Brian's Pipe, det blir alltid något nytt vansinnigt som, hur gick det här till? Vad fan hände? Så ligger man och skrattar liksom på golvet nästan för när man hör vad man själv har gjort. Vad fan har vi gjort? Det är så crazy. Ett gott skratt förlänger livet.